Vi säger varmt välkomna till Max.
Sveriges godaste burgare, Gusten. Äntligen varmt välkomna ner i Toto-båten, säger vi.
Vi säger också varmt välkommen tillbaka till favoriten Crunchy Nacho.
Äntligen! Varför ska det ta så lång tid om man ska få sina favoritburgare, Gusten?
Jag tror att det är en nyckel bakom varför vissa burgare blir populärare än andra. Att de är borta ett tag och sen så kommer de tillbaka och så känner man... Den är här.
Ja, men jag har ju väntat på att Crunchy Nacho ska komma tillbaka. Det är verkligen en personlig favorit borta hos Max. Förutom att de har världens godaste burgare, så har de också världens godaste burgare i burgarsortimentet. Det är alltså sesambröd, det är ostnachos, det är jalapeno-majonnäs, det är salsa, det är picklad rödlök, det är sallad och tomat. Den är otroligt, inte bara crunchy, men god, Gustav.
Och den här början finns nu tillgänglig på alla Max-restauranger till och med den 13 januari. Och så tänker folk, men dit är det ju långt. Nej, tiden går fort.
Ja, tiden går fort. Det gäller att passa på. Det blir minst, och då säger jag minst, Gusten, 2 Crunchy Nacho i veckan från och med nu.
Vi säger stort tack till Max för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 5 november 2020. Vet du vad det är för årsdag? 10-årsdag faktiskt.
10-årsdag för...
Kanske inte du vet. Kanske jag aldrig har berättat för dig.
Nej, jag vet inte. Fan, ska jag sitta och gissa på?
Du kanske har sett att jag har ett R på min hals.
Ja, exakt. Vart du inte knivstucken?
Jo, visst. 10 år sedan på dagen idag.
Höll du på dö eller hur var...
Nej, faktiskt. Jag hade en jävla tur. Men det var en hemmafest i Rissne. Objuden
årsdag
kille.
Årsdag för hemmafesten i Rissne.
Ja, det var ett gäng som hade tagit med sig en objuden herre. Utklädd till polis. Det var ju maskerad också. Min polare som jag bodde
fan,
med.
Kunde inte han bara få vara där då? Ska du sparka ut honom för?
Ja, men det var, alltså, du vet, han drog ladd och det var riktigt stökigt. Alltså. Okay. Han skulle ut.
Ah, ja.
Och så var han såklart utklädd till polis. Jag var utklädd till typ så här drag, after dark,
ah, okay,
kvinna.
Passar det.
Så jag hade liksom högklackat och...
Lite katoj-utseende.
Tack. Nej, men så hade jag någon negligé och var hårt sminkad och peruk och pärlhalsband och hela faderullan, va. Men så blir det ju då jidder mellan mig och den här killen som är utklädd till polis. Ja, han ska ut. Alltså han ska ut. Och så blir det ganska upptrissad stämning. Och så bara snedtänder han. Och säger då till min sambo, alltså kompisen jag bodde med, att nu dödade jag honom. Och så drar han fram en mattkniv. Som han har liksom tejpad runt ankeln eller något. Och så går han in, trycker ut bladet, svingar allt han har mot min hals. Så jag hinner ju liksom vika undan lite åt höger. Och det var någon slags räddning.
Det finns en ådra där som man helst inte vill skäras av.
Det är på vänstersidan också.
Grisigt då.
Ja. Så att, det var jävla tur i oturen. Men det är 10 år sedan idag. Det känns som en jävla evighet sedan. Han hamnar på kåken.
Du firar med att jag dödar dig då? Fan, vilken jävla... Sluta
cirkeln.
Ja, sluta cirkeln.
Sluta cirkeln.
Toto går ut på att...
Avsnitt 445.
Han hamnar på
kåken. Ja, visst. Vi yrkade ju på mordförsök. I och med att han explicit uttrycker då, nu går jag in och dödar honom. Så det gick ju inte att liksom neka uppsåtet.
Nej.
För det är ju det som skiljer mord från dråp och
just det,
vållande till annans död. Han säger ju, nu går jag in och dödar honom.
Ja.
Men det blev grov misshandel. Så att jag tror han satt i 2 år.
Rissne Toto.
Så är det.
En alldeles egen liten podcast.
Ridvägen represent.
Pigpod.
Ja, verkligen. Hör du, kul att du nämner en liten subtil Beck-referens. Det är ju många säkert som har lyssnat på Toto de senaste månaderna som har snappat upp då att vi slänger oss med väldigt mycket Beck-citat.
Okay.
Gunvald dyker upp med en del jaha och så vidare. Mm. Det fattar ju till och med Hillman. Ah. Är ju då Josef Hillman, en karaktär som skriker in ett tag. Ja, men en ärkesopa. Ja, som,
om det, han
det vet
jag
om, men det är ju liksom så här, första gången man fick höra att han är dubbad, han är ju tysk, så var det liksom, Jag är jävla mindblown ändå.
Ja.
Att det är någon tysk känd skådespelare som bara då mimar svenska och så är det en svensk röst som läggs på för att Beck ska funka i Tyskland.
Prussiluskan i Pippi är också dubbad.
Okay.
Alla de här gamla Astrid Lindgren-filmerna gjordes väl med ZDF som den tyska kanalen heter som alltid ska med och
just det.
Var med i Bron och i Beck och i gamla Astrid Lindgren-filmer. De är alltid med.
Ah, okay. Hur som helst, du har från ditt liksom polver i kompisgäng va, jackat upp det här med Beck-citaten.
Ja, just det. Mm.
Jag och Anton Elin bland annat då, från liksom fan-tv-håll, vi är ju Beck-knarkare av rang sedan många, många år. Jag kan oerhört många sådana här one-liners och citat från diverse Beck-filmer. Så jag tycker det är kul att det liksom såhär, samtidigt som ni har jackat upp er Beck.
Jag har hållit på länge också.
Ja. Mm. Jo, men det är roligt då. För
det är
att, såhär,
kul.
Det där kan man ju inte, man kan ju inte såhär, oh, jag vill vara med i surret, så jag går hem och plöjer 35 Beck-rullar 10 gånger var. Det blir lite liksom too much. Antingen så kan man det där eller så kan man det inte.
Var ska
så
du komma då?
Jo, i mitt svep så ska jag se om du då kan detect Beck.
Ah, okej. Okay.
Referensen,
jaja.
Eller Beck-citatet.
Ja.
För det finns nämligen ett midweek-svep såklart. Ska vi bara vissla igång?
Ja, för alla som inte har hängt med då, så har det ju varit landslagsuttagning, det har varit Champions League tisdag och onsdag samtidigt som Valtotto liksom har haft fokus där borta också.
Ja, just det.
Ja, så kör du.
Vi kan väl bara snabbt då säga då, Jens Kajuste. Mycket riktigt uttaget.
Ja.
Nej, men den sa jag ju, jag gav ju klartecken.
Ja, det var ruskigt klartecken.
Sen så har det blivit väldigt lite av den här Zlatan-tweeten dock, som kom i slutet av förra avsnittet.
Det känns som att det dog lite med det amerikanska valet, jag vet inte varför.
Ja, men lite så, men alltså Janne la ju en väntad blöt filt överallt. Bara liksom, nej, vi får väl fråga honom vad det betyder.
Nej, vad säger han?
Ja, nu har jag tappat min inre Janne. Ja, jag har ingen aning. Fråga honom. Något sånt. Och Zlatan har ju liksom inte gjort någonting av det heller.
Nej.
Så att...
Vad händer med guldbollen? Den är inte utdelad.
Så är det. Den delas ut nästa vecka.
Okay.
I samband med landslags.
Så just nu vet vi ingenting om den tweeten?
Just nu har liksom den där tweeten bara, jag vet inte, avtagit i styrka.
Long time no see.
Ja.
Hörs då.
Jawohl, wir haben der Waren Mittwochen Fußball. Men som den ordningsman jag är börjar vi kronologisk ordning på måndagen. För då gjorde AIK 1-0 på Varberg samtidigt som Malmö FF segrade med samma siffror i det som en gång i tiden var ett glödande Skånederby. Va? Tänk när de hängde Simon Tern-dockan och Helsingborg staplade pokaler på hög. Vilka tider. Himmelsblott behöver nu bara slå Sirius på söndag för att säkra SM-guldet även matematiskt. Men undrar jag om Anders Christiansen kommit över förra veckans nedstängning av utcashningen deluxe. Mer om det snart. I England så sprattlade Fulham till liv mot West Brom och senare under kvällen så gav Brendan Rodgers och Leicester, Bielsa och Leeds en rejäl lektion i effektivitet. Ett naivt och slarvigt nykomlingslag till att Jamie Vardy sliter dem i stycken och när allt var över landade jag i att Leicester absolut kommer vara en del av toppen även i år, men att Leeds snarare får säkra kontrakt så tidigt som möjligt. Hellas slog Benevento, Villarreal slog Valladolid och i Superettan lyfte Gais från bottenstriden. GGG.
I. Du hör det på hugget.
Ja, jag hör det. Vilket ångestgetingbo det är där nere. Trelle, Hulla, Öysen, Dalken, Norby och AFC. Men sick! Vilka strider som ska utkämpas i novembergyttjan. Vilka överlever och vilka dör? Ja, jag tar faktiskt den konsekvensen i min mun. För att åka ur Superettan just detta år, inför just nästa år, under just denna tid. Tyvärr är det nog bara att klappa igen kormorgen då. Vi vänder blad och tar oss till tisdagen. Zinedine Zidane hade pratat upp det som den första av två finaler och vilken sprakande tillställning vi fick se mellan hans Real Madrid och hans gamla lagkamrat Contes Inter. När allt var över avgick spanjorerna med seger och eftersom Mönchengladbach tidigare under kvällen slaktat Shakhtar står nu Nerazzurri, Inter alltså, mer eller mindre inför en ödesmatch redan i fjärde omgången. Torsk väl där, ja, då ska väldigt mycket till för att avancemanget ska lösas. En missräkning som i sådana fall enbart kan vägas upp av en ligatitel. Och i Serie A, ja, ska vi vara ärliga så är det snart mitten av november och Inter har inte visat speciellt mycket mästartakter hittills. Truppen är byggd för att glänsa nu! Vart ska detta ta vägen, Thomas? Porto slog Marseille och löste i och med det så att fransoserna tangerade bottenrekordet i Champions League-historien med 12 raka förluster i turneringen. Starka papper, not so much. Vad fan hände med Dimitri Payet förresten? Mm. Je ne sais pas. Bayern kunde till slut ruska av sig ättriga, kaxiga och käftiga Salzburg. Liverpool och Diego Jota piskade på ett osedvanligt naivt Atalanta, till och med för att vara Atalanta. Och Ajax släckte Midtjyllands hopp om Europaspel efter nyårig härning. Las Vegas, Sydney eller Rio de Janeiro, va? Vilka nyårsfirande städer ändå, men härning. Kan det vara sista platsen på jordklotet man vill ringa in det nya året? Under gårdagen brände Ole G ytterligare ett av sina nio liv, denna gång nere vid Bosporen mot det ytterst beskedliga motståndet Basaksehir. Och nu är vi där igen. Tillbaka på ruta ett igen. Bara någon vecka efter att alla varit uppe bland målen. Nej, nu får det vara slut. Torsk mot Everton, så står ännu ett landslagsfönster på vid gavel. Jag ser ett skadeskjutet rådjur med tungan skevt hängandes utanför munnen. Flämtandes efter andan. Sätt kulan i pannan nu. Gör det bara. End the misery. Juventus, Chelsea och Dortmund promenerade enkelt hem tre pinnar vardera i sina matcher. Lazio löste en viktig pinne bortom mot Zenit och Leipzig dunkade inte bara hem tuttotrippen utan väckade även Tuchels panna ytterligare. Skadelistan är lång. Nu är både Ganagay och Upamecano avstängda och killarna Mbappé har redan vittnat om att de börjar bränna ut sig själva mentalt. Är det nu det rasar ihop PSG-projektet en gång för alla? Jag kan inte ljuga för dig, Thomas. Eller jo, det kan jag ju såklart om jag vill. Men jag tror faktiskt att det är det vi just nu bevittnar. Mark my words. Missat gruppavancemang från Champions League den här hösten. Och Ale Florenzi är ordinarie kapten i PSG om mindre än ett år. Krasnodar och Koffe Olsen och inte minst Mackenberg i spetsen hade ett gyllene läge att ta tre oerhört stora poäng bortom mot Sevilla efter att ha klivit ut efter paus i ledning 2-1 och med en man mer än motståndet. Men det ryska pannbenet är inte av järn längre. Krasnodar blev Krasnodar och nu är det såklart bara glömma allt vad avancemang heter. Barça såg efter 6 minuter ut att gå mot kanske säsongens största Champions League-seger då Dynamo Kievs reservlag kryddat med några moppemuschar sprang ut på Camp Nou. Men 84 minuter senare hade faktiskt Marc-André Ter Stegen blivit utsedd till matchens lirare. Vi ska inte gnälla på Barça mer. Folk verkar tycka att vi är för neggiga kring dem. Och fine by me. Redan förlusten mot Getafe var för mycket. Nu skiter jag i dig. Du är bortkopplad.
Utvisningsbåset, eller hur? För
avslutningsvis då? Den tog du väl?
Vad sa du?
Redan förlusten mot Getafe var för mycket.
Ja.
Nu skiter jag i dig.
Ja.
Du är bortkopplad.
Jag var så jävla inne i det. Exakt, du är bortkopplad.
Men händens pris. Redan assisten var för pris. Mycket.
Just det.
Nu skiter jag i dig. Du är bortkopplad.
Med Barcelona så var det ju många som hör av sig. Så ibland lyssnar ju folk på den här podcasten och liksom tänker väldigt mycket utifrån sin supporterskap. Och det är väl helt normalt. Vi har ju inga känslor åt något håll. Jo, men det har vi ju såklart. Men vad det gäller Barcelona eller Real Madrid eller Juventus, så det är inte så att vi sitter här och talar rätt från våra hjärtan, utan vi ser ju ganska objektivt på de olika situationerna, kan jag tycka i alla fall. När vi sågade Solskär till exempel inför landslagsuppehållet, nu kommer den tillbaka, alltså så som Barcelona sett ut, stärkta av, alltså vi, av resultaten som Barcelona liksom, och prestationerna som de har stått för framförallt, det tycker jag ändå så här, det har ju varit objektivt. Så jag kan inte riktigt förstå de som tycker att vi har varit för hårda mot de här lagen.
Nej, men så är det väl alltid att om man lever och dör med det där laget och mår dåligt när det går dåligt, så kanske man inte vill höra oss sitta och vara negativa. Då får man väl antingen hacka i sig det, eller så får man stänga av, eller så får man som vissa gör då höra av sig till oss och säga att ja, nytt avsnitt, nytt hat mot Barca. Men som jag säger, då skiter vi i Barca ett tag. De är bortkopplade.
Utvisningsbåset.
För de är så dåliga och så likgiltiga i stundom.
Ska vi sätta ett datum när vi kommer tillbaka till Barcelona?
Ja, vi är väl tillbaka efter landslagsuppehållet.
Ja.
Så får det bli. Men utöver det då, så tycker
jag
att jag fick med det mesta.
Absolut.
Från dagarna som
varit. Ja, men det tycker jag verkligen. Alltså, på tal om att då såga, alltså två personer som har sågat respektive lag som vi pratar om, både Manchester United och Barcelona. Det ena är ju Joaquin. Har du hört hans såg?
Nej.
Han var ju spelare under Ronald Koeman för ett antal år sedan i
Valencia.
Var det i Valencia?
Det måste det ha varit.
Fan, att det var i Holland. Han var i Holland,
den
Joaquin. Nej, det kan han inte ha varit. Det måste ha varit i Valencia då. Hur som helst, sågen löd hur som helst att han borde inte ens få vara materialförvaltare.
Oj.
Inte för att det är någonting fult att vara Mattis, tvärtom. Men så såg han komma, han tyckte att han var usel som tränare. Mm. Och den andra sågen står ju då Paul Scholes för.
Just det.
Som tycker att Manchester Uniteds lag spelar sämre än U10.
Mm. Ja, exakt.
Det är alltså junior, ja, men junior misstag menar han på, framförallt då från backlinjen, eller det är väl backlinjen han går på hårt. Ibland måste man spela man-man, ibland så spelar man zon, och det där lär man sig tidigt.
Kan ju då tilläggas till alla som missade det igår, alltså mötet mellan Başakşehir och Manchester United, att Victor Nilsson Lindelöf återigen då var borta från startelvan när United gjorde en klappkass insats försvarsmässigt. Han var ju även bänkad då, eller vilad mot Tottenham när de torskade med 6-1.
Fundamental kallas det för.
Så att de här två matcherna som Lindelöf inte har varit en del av mittförsvaret, så har det ju gått käpprätt åt helvete. Det går ju förvisso att då tillskriva att ja, men Lindelöf kanske är viktigare än vad många menar på. Men det
hyllats ganska mycket de matcherna han har spelat också.
Ja, inte minst här på slutet. Mm. Men det går ju framförallt att då hävda att ens aktie stärks även fast man inte är på banan. Mm. Det är de där matcherna man vill missa.
Exakt.
Det är ju när landslaget gör en riktigt usel match, det är då man vill sitta på bänken.
Men sen är det väl ingen snack om att Vigge är ordinarie i Manchester United. Bara han är frisk och kry och inte behöver roteras, så är han ordinarie.
Alltså inte för en månad sen, men nu ja. Absolut.
Mm.
För det är ju bara några veckor sedan, då var det liksom men Toan Sebe i framtiden och starta Bailly före Lindelöf, men vi ska ändå köpa in en ny mittback, för det måste vi ha. Mm. Sen dess har ju liksom Maguire svajat, Toan Sebe har svajat, Bailly har inte tagit chanserna, och Lindelöf har gjort riktigt bra matcher mot både Leipzig och PSG och så vidare. Så att, ja.
Nej, men en annan sak som jag tänkte på, jag är helt svag för luckar. Alltså att spelare klipper sig eller då sparar ut hår. Mm. Och så tycker jag mig då se en ny spelare. Ibland kan det vara dags för en rejäl jävla barakning. Mm. Och ibland så är det bara härligt när någon kommer tillbaka, oftast då från ett sommaruppehåll och en försäsong med betydligt längre hår.
Tata Rosano
är ett jättebra exempel. Han ser ut som en ny spelare.
Fast han inte är det. Alltså, han ser bara ut som en ny spelare. Nej, men så fort man ser honom spela. Han gick ut och hängde tvätta mot Roma efter en kvart eller vad det var.
Nej, han ser ut som en ny spelare. Men han ser ut som en sämre spelare med det långa håret. Han har en bättre look. Jag hade gillat att vara en utespelare. Men som målvakt tycker jag att han borde klippa sig.
Ah, okay.
En spelare då som har sparat ut håret. Eller hur mycket, men det är längre nu i alla fall. Och det finns ett litet hårband. Och jag tycker... Det har ju såklart en massa andra saker att göra också, men jag tycker att det är lite av en på nytt födelse. Det är liksom renässans i Leipzig för Foppen. Jag tycker inte han har varit så här bra i Leipzig sen den där succésäsongen när han gjorde 20 ass, eller om det var 22 ass, eller vad det nu var. Det här är på något sätt på väg mot 2.0, och att han dessutom är avgörande, sätter den där straffen precis innan, så hade han ju ett jätteläge att dra upp den i krysset, eller jätteläge att dra upp den i krysset. Han väljer att dra den ditåt. Den går precis över. Jag tyckte att det var ett bra beslut att ta efter att ha stått för en jävligt fin individuell prestation fram till skottögonblicket. Men det är någonting med Emil Forsberg den här hösten som jag tycker det flyter, han har mer pondus, mer självförtroende, och så det där långa håret liksom som bara följer med honom och fladdrar i vinden när han springer. Så jävla härlig, irrationell spelstil.
Mm.
Ja, det kan också vara så att Nagelsmann har hittat en bättre roll för honom, för han är ganska fri.
Jag tror att Forsberg har gynnats ganska mycket av att Timo Werner har lämnat för Chelsea.
Det tror jag också.
Just för att då finns det mer utrymme för Emil Forsberg att skjuta framåt i banan centralt.
Men tänkte du på det i första halvleken så...
När Timo Werner går iväg hela tiden i djupet, så då är det ju bättre. Men jag kan tänka mig att då vill Nagelsmann snarare ha en tydligare balans och en Forsberg som snarare rör sig ut mot ytterzoner snarare än fyller på centralt. Som han nu gör under den här hösten.
Ja, men så här klassisk grej. Hur ska man få en spelare att göra fler poäng? Jo, men sätta närmare mål. Ibland kan ju till och med nummer 9... typerna hamnar för långt ifrån mål för att man är ner och hämtar boll och man är ner och vinner boll och agerar target. Alltså det är en klassiker, men också spelare som hamnar lite för långt ute på en kant.
Mm.
Det tror jag så här, risken skulle kunna vara med Kulusevski också, att han hamnar alldeles för mycket ute på en kant. Nu spelar ju Pirlo med de här innekorridorerna och Kulusevski ska söka upp de ytorna ändå ganska nära mål. Men det som hände med Foppa igår i första halvlek är att han är ju till och med inne och liksom nickar. Han får en frispark emot sig typ 25 minuten för han går upp lite för tufft mot försvararen.
Mm.
Och redan där tänkte jag på att fan vad nära mål han började komma. Och sen fick han ju boll ofta i de här farliga zonerna precis utanför straffområdet. Så
det där är ju faktiskt någonting som jag har saknat en del i landslaget. Just att få se Emil Forsberg utifrån en central utgångsposition. Mm. Nu har det ju varit skador på Viktor Claesson och man kanske inte har kunnat disponera Kulusevski speciellt länge. Men med alla spelare tillbaka så skulle jag i alla fall mot ett visst typ av motstånd, kanske inte i Nations League grupp A-matcher där motståndet är tuffast tänkbara och det behövs en defensiv balans på något sätt. Men om vi i ett VM-kval mot lite mindre, sämre nationer har möjlighet att testa så skulle jag verkligen vilja se kanske Viktor Claesson eller Kulusevski ute till vänster då. Och så kan man skjuta in Emil Forsberg centralt bakom två anfallare. Det tror jag hade...
Gärna för mig.
Jag hade i alla fall velat se det.
Möjligheterna numera i det svenska landslaget är ju enorma.
Så är det.
Med den offensiva kraft som Kulusevski har bidragit till, som Quaison, Isak, Forsberg, Claesson tillbaka, alla. Mm. En sak som jag också tänkte på var ju att Kulusevski inte startade.
Nej.
Och tänkte tillbaka på att vi pratade ju om att han hade sett sliten ut. Och det har ju varit så för Pille att han har varit tvungen att spela med Kulusevski i alla de här matcherna. Mm. Och det har varit en jävligt intensiv inledning på säsongen. Dessutom då speltid i Janne Anderssons landslag när det var uppehåll, samtidigt som andra kanske har kunnat vila lite. Så att det har varit en extremt intensiv, skulle jag säga, säsongsinledning för just Dejan. Och jag tror att det är anledningen också till att han vilas i en sån bortamatch ganska enkel. Det är ett perfekt läge för Pirlo att spela en annan spelare. För han visste att han skulle vinna den matchen oavsett.
Exakt.
Och på ämnet, Gusten, Alvaro Morata.
Ja.
Vad har han gjort nu? 6, 7, 8?
Han har gjort 15 med alla offside-mål.
Helvete vad många offside-mål har gjort också. Och flera av dem är ju hårfina.
Igår så var jag helt säker på att hans första mål skulle dömas bort. Alltså inte att han var offside, utan att vem det nu är längs högerkanten,
just det.
Om det är Cuadrado tror jag, att han är offside. Ja. Och att det då skulle liksom så här, inte ens, nu är det någon annan som springer offside åt Morata. Ja. Ja, nej men verkligen, Morata och Champions League, det är något annat än Morata och Serie A. Vi är denna vecka sponsrade av K-Rauta. Det är färgveckor med upp till 20% rabatt på ett stort urval av färg och tapet för alla rum och ytor i ditt hem. Men det är också fars dag. Mm. Och då tycker vi här att man kanske ska unna sig själv någonting fint om man nu är en far.
Ja,
men varför alltså, inte unna sin farsa något fint?
Exakt, jag menar, det är nog många som funderar på vad ska jag tjacka åt farsan. Och då är det ju perfekt att bara svänga in på K-Rauta, för där finns allting för er pappa, jag lovar.
Och har man inte tid att svänga förbi något av alla varuhus, ja men då är krauta.se öppet dygnet runt. Där kan man lägga en beställning för att sen åka och hämta ut allt med bilen i deras drive-in. Superduper
smart,
va?
Ja, det är smart. Och det är också smart att gå in på K-Rauta om man ska göra ett lite större projekt, eller ett lite mindre ska sägas också. Så kan man ta hjälp av deras projektledare. De är superduktiga. Det har du och jag gjort, Gusten. Och det rekommenderar vi verkligen alla.
På krauta.se finns nog också en riktigt härlig intervju med mig. Där jag berättar om mina eskapader med byggbrallorna på.
Åh fan. Hur går det där ute i Hattis?
Ja! Det går så där. Men jag får välbehövlig hjälp och guidning av K-Rauta.
Ja, det är bra.
Så att de hjälper mig från start till klart, va?
Ja, men då passar det väl bra att säga kitos till K-Rauta för att ni är med och inte bara hjälper Gusten ute på Hattudden utan också möjliggör Toto Balotto.
Sannoliken, kitos! Ska vi bara hålla oss kvar lite kort i den där Leipzig-matchen mot PSG? För som du hörde i svepet, ser du också ett PSG i liksom, inte totalt förfall eller fritt fall, men ett PSG som verkligen känns svagare än på länge och på väg mot dystrare tider?
Ja, jag tror att det kommer vara lite dystrare tider framöver för en del lag, så beroende på hur man hanterar de här corona-upplägget med inga supporter på läktarna och sådär. Men jag tror inte att det är liksom slutet för PSG, utan snarare så kommer man väl komma tillbaka starka sen när supporterna kommer tillbaka. Men det jag skulle säga är att det är farligt att bli det laget som klagar på att det är tufft. Ta Milan som ett jävligt bra exempel som inte klagar, som bara kavlar upp ärmarna och borrar ner liksom blicken på bollen och bara kör. Jag tror att det finns en fara med att Tuchel går ut så kraftfullt och gnäller över det. Men då pratar jag om den här säsongen. Sen kommer man vinna franska ligan i alla fall, för det finns inget motstånd där. Att man är för bra, man ligger i toppen trots att man har tappat lite poäng. Klassblandningen är för stor i den franska ligan. Men däremot så tror jag nog inte att det är deras år i Champions League. Det ska också sägas att just i exakt den här perioden på säsongen, det var Johanna Frändén som skrev, jag tror det var förra året, i en krönika. Just i den här perioden så pratar man alltid om att PSG ser så fantastiska ut. Och är det i år som man faktiskt ska vinna den där fucking jävla Champions League? Det här är första säsongen som liksom det nya PSG inte presterar fantastiskt under Champions Leagues gruppspelsfas. Kanske ska vi då se på PSG som omvänt, att det här är bra. Mm. Jag är ju en extrem stor supporter till den teorin, att du ska inte se för bra ut för tidigt på säsongen. Så jag har ju vänt på den här gången också, stärkt av historien, alltså olika lags historia, till exempel Real Madrid under Zinedine Zidane, som ofta sett skit ut på hösten, till och med avgång på gång från Zinedine Zidane, och sen så har man bara kommit tillbaka, vunnit Champions League. Förra året vann man ligan trots att man inte såg jättefina ut på hösten. Och kanske är det då ett PSG vi ska tro på.
Mm. Alltså, som något slags motargument är ju att PSG faktiskt gick till final i fjol under den där säsongen som de såg så fina ut under hösten. Så att det ledde ju till något bra också. Man förlorar den där finalen
mot Bayern knappt. Vem bryr sig?
Okej. Jag bryr mig i alla fall, för att jag tycker ändå att det är för mycket som talar om för stora skillnader på det här PSG och tidigare upplagor. Och då pratar vi alltså senaste 5, 6, 7, 8 åren. Typ sen Zlatan kom. Mm. Och den här marschen mot Champions League-bucklan och världsherravälde började. Alltså, jag känner mig ganska säker på att det här är sista säsongen killen Mbappé gör i PSG. Mm. Han kommer lämna. Om det sen blir för Liverpool eller om det blir för Real Madrid eller det kanske dyker upp ett tredje alternativ längs vägen. Det vet jag inte, men jag är helt övertygad om att Mbappé är klar i PSG. Oh. Neymar, han är också klar om han har tänkt att få till en sista, för det är faktiskt så att Neymar börjar bli 92 till året. Ja, men alltså, han fyller 29 nästa år. Om han har tänkt att ytterligare en period vara liksom på en nivå som kanske bara Ronaldo och Messi kan vara på och leda ett sånt lag till Champions League-bucklan post att Mbappé har lämnat, då tror jag han vet att då måste jag också lämna. Det har ju varit en oerhörd soppa med Neymar tillbaka till Barça och så vidare. Helt övertygad om att någon av presidentkandidaterna här nu i Barça kommer gå till val med Neymar som någon slags valfläsk. Mm. Att under min ledning och med mig, då kommer Xavi och så kommer Neymar tillbaka. Och så ska ni få se på fan, va?
Vill till att den gubben också hittar en tränare som Neymar vill spela under. Ja. Jag tror inte att Ronald Koeman kommer vara den tränaren.
Men det var ju därför jag sa Xavi. Mm. Alltså, Xavi och Neymar ska tillbaka till Barça och så ska de dansa ihop med Messi och Piqué och Busquets.
Och det blir en sista vända, liksom. Messis sista dans innan han gör vadå?
Ja, du. Vem vet?
Ja. Det tar vi då.
Det tar vi då. Så att med Neymar och Mbappé...
Alltså, märk väl att Messi har inte skrivit under.
Nej, nej.
Alltså, han har inte skrivit på, utan hans kontrakt går ut efter den här säsongen. Och han kommer ju såklart inte, oavsett vem som blir president, skriva på ett nytt kontrakt, kan jag tänka mig. Utan han vill ju se vart den här säsongen landar och hur planerna under de kommande månaderna fram till nästa säsong liksom smids, och vad det är den nya presidenten har att erbjuda.
Den här säsongen kommer såklart landa i Champions League-spel nästa säsong, men kanske inte någon tung titel. Men under den säsongen som vi nu är inne i så kommer det också vara klart att
kan skriva bort Barcelona från titlarna.
Xavi, nej, det kan man väl inte. Det är bara vad jag tror. Mm. Men Xavi kommer ta Barça och så kommer Messi känna, okej, ett snack med Xavi, Neymar ska hem. Mm. Nu kör vi en sista danser. Men och för att bara gå tillbaka till PSG då. Alltså det här PSG utan Neymar och Mbappé. För att jag tycker man inte ska glömma att sen Zlatan lämnade, och det är ganska många år sedan, så har ju dessutom jävligt tunga pjäser försvunnit utöver de allra största stjärnorna. Thiago Silva är inte där längre.
Cavani var ändå en garanti under många år.
Herregud, alltså Cavani tycker jag
fan bra han var. Alltså, väldigt, när folk började snacka om att han var målsumpare och sånt där. Alltså,
i liksom sitt bullshit. Eftermäle i PSG, det ställer jag inte alls upp på. Jag tycker också att PSGs centrallinje även på mittfältet. Alltså så här,
Verratti börjar också bli 30. Alltså, det är väl nästan 92 ja, som börjar bli gammal.
Så som hans journal ser ut.
Alltså alla 92 år börjar bli gamla. Mm. Vad konstigt det är, eller hur?
Så är det. Nej, men jag tittar på laget igår och så ser man liksom Keylor Navas i mål. Absolut, det är ingenting att anmärka på det. Men en backlinje som heter Florenzi, Pereira, Kimpembe, Kurzawa. Mm. Alltså nej, men vadå? Det är ingen backlinje som är en del av ett lag som jag tycker ska ta sikte mot Champions League semifinaler. Det är det verkligen inte. Nej. Och det är dessutom inte så,
speciellt inte när du börjar jämföra med de andra storlagens backlinjer.
Ja, nej, exakt.
Sergio Ramos som hoppade högt och gjorde sitt 100:e mål och liksom är en general i försvaret. Alltså, Van Dijk skadad visserligen nu, men kolla på Liverpools backlinje. Ja. Juventus för all del när man får vara skadefri med Chiellini i laget som fortfarande ändå håller när han är skadefri.
Jag menar så, jämför Thiago Silva som har Marquinhos jämte sig med då Kimpembe som har Danilo Pereira bredvid sig i mittförsvaret. Och ställ de två mittbacksparen bredvid varandra i form av rutin, klass, erfarenhet, garanti. Mm. Alltså, såg du Kimpembes andra halvlek igår?
Hädisk. Alltså,
nej, men när folk pratar, nu vet jag att många har snackat om både Upamecano och andra spelare, andra mittbackar också som the next big thing liksom. Jag hörde dem i studion igår prata om att jo, men, alltså, han kommer vara på den högsta nivån och råämnet är där och allting är på plats. Men det, alltså, det är för långt bort. Ja. Det är för långt bort.
Och att, när ska det hända, tänker man då?
Exakt, och precis på samma sätt som att Rafael Varane en gång var där. Mm. Ja, han fick hålla Sergio Ramos i handen ett par säsonger och så växte han ut till den han är idag. Kimpembe springer med Danilo bredvid sig. Mm. När ska han då ta de där sista stegen? Jag vet inte fan. Där framme har du Gana Gay, Marquinhos och Ander Herrera. Di Maria, Moise Kean, Sarabia.
Jaha.
På bänken så sitter Paredes. Där hittar du Tilo Kehrer. Men sen är det liksom Bakker, Dagba, Diallo, Fadiga, Pembele, Randria Mami. Någon målvakt jag inte har någon aning om vem det är. Rico, andra slips. Ruiz Atil. På skadelistan så har du Bernat, Draxler, Icardi, Verratti.
Vad händer med Icardi?
Ja, senaste bilderna jag såg på honom så såg han inte speciellt fit for fight ut.
Nej, jag såg de bilderna också. Men det ska ju adderas. Alltså, det är alltså, det ska adderas till det här, för jag menar det är en sak om spelare skadade som Icardi uppenbarligen är, men han ställdes ju faktiskt utanför laget när man spelade Champions League-finalen.
Yes, visst.
Så, och det var ju ändå en spelare som Tuchel gärna hade fått tillbaka i form och som var motiverad, som han hade kunnat spela för att, ja, men en startspelare som hade gjort det bra.
Och
det, så någonting är lurt där också.
Och på tal om Tuchel så hörde jag honom igår efter matchen då få frågor om kontraktet igen. Och han säger, för han sitter på utgående. Nej, men det är ingen stress. Det är ingen panik. Det är under en säsong inte läge att prata kontrakt. Vi får se vad framtiden bär i sitt sköte. Och,
jo, det men, brukar vara jo, fast, en med, sång som de sjunger när det är på väg att ta slut.
Men håll med om att för två år sedan i stadiet PSG var då alltså då går du inte som tränare ut och gläntar på dörren till att jag kanske inte ens vill vara här. Nej. Då var ju PSG jämte kanske två jobb till det tränarjobbet man ville ha i världen, för att det var bäst betalt, du kommer vinna titlar, att du stoppar på CV:t och du kommer ha en klubb som satsar allt de har mot Champions League-finalen. Mm. Neymar är där, Mbappé är där och så vidare. Alltså, jag kan inte tänka mig att PSG-tränaren för två år sedan ens hade yppat en enda liten stavelse om att det är några tveksamheter kring huruvida man ska förlänga kontraktet eller inte. Nej. PSG, det är ju en slutdestination, alltså i termer av att får du en fråga av någon journalist, ja, hur blir det med kontraktet? Mm. Ja, men då säger du ju mer eller mindre så här, ja, jag hoppas vi når en lösning så snart som möjligt för att jag är där jag vill vara. Mm. Alltså, det är så du pratar när du är PSG-tränare. Tuchel sitter ju mer eller mindre så här, Han håller ju också ryggen fri för att lämna Mbappé och Neymar. Vad fan ska jag göra här då? Springa runt med Florens, Ghana Gay och Sarabia.
Det är lite upp till klubben
och
liksom också om de tycker att
vinna franska kuppen.
Ja, alltså Champions League-finalen är väl någon slags fjäder i hatten för Tuchel. Men det var också under en säsong som avslutades på ett väldigt speciellt sätt med singelmatcher i finalerna. Och dessutom så förlorar man den finalen. Men jag menar, Tuchels jobb ska ju också utvärderas av klubbledningen. Och jag är inte helt säker på att de är 100% nöjda heller. Och det finns en Max Allegri som fortfarande inte har nytt jobb, även om Inter är där och det ryktas väldigt mycket från italienskt håll nu när Conte har gått lite svagare, att Max Allegri står redo. Samtidigt som han har varit väldigt tydlig med också sista säsongen i Juventus att han vill träna ett lag någon annanstans än i Italien. Och han tog engelska lektioner och allt vad det kanske blir franska lektioner då. Det är väl lättare från Livorno-dialekten att gå till franskan, men ändå.
Mm. Alltså man undrar ju om Allegri är supergirig och petig i liksom vilken klubb han vill ha. Eller om han är extremt dyr. För att sett till hans meritlista och CV och det han har gjort, det börjar bli märkligt länge han har gått utan jobb här nu. För mig veterligen sitter väl inte han med liksom toppröjs på någon tv-kanal i Italien och är expert i väntan
han
på...
Spelar alltså, han spelar ju kort gjort någon i Livorno. Det är vad han gör.
Spelar kort.
Ja, alltså med poker. Nej, man spelar inte poker i Italien. Du vet, du spelar alla de här sätten och hit och dit. Och de har ju andra kortlekar också ibland.
Just det är ett par gånger man har gått till...
Svaga kortotto nu kände jag. Så.
Ja. Men det är ett par gånger man har gått till supermercaton i någon italiensk badort och så köpt en kortlek och sen har man öppnat plasten och så har man delat ut och bara, vad fan är det här? Någon jävla chillelek typ.
Vår gode vän Antonia Bizzo, han är ju specialist på att spela italienska kortspel. Okay. Hur som helst, en annan specialist är Max Allegri. Han sitter med sina barndomskompisar i Livorno och spelar kort.
Ja, exakt. Så att han har ju inte gjort som Mourinho
och
då.
Dricker
mellan...
ponche alla livornese. Det är viktigt att nämna också.
Han satt ju inte som Mourinho gjorde i Sky. Nej. Supervälbetald och bara väntade och höll sig flytande där. Utan nu är det 1,5 år sedan han klev av.
Enkel espresso, rom, lite citronskal och så rikligt ändå med socker, för italienarna ska ge mycket socker. Ja. Där har en ponche alla livornese.
Ja, om man ska försöka knyta ihop säcken här så tror jag verkligen att det är liksom början på slutet av det PSG som vi har lärt känna senaste decenniet som vi ser nu. Det tror jag verkligen. Sen kan den här säsongen som du är inne på såklart återigen sluta med en trippel i Frankrike, alltså med båda cuptitlarna och ligan. Det ska den ju såklart göra. Och det kanske kan bära hela vägen till en ny semifinal och väl där så kan allt hända med spelare som Neymar och Mbappé i laget. Men jag tror... Det är mer troligt att det inte blir så, och jag tror att oavsett hur det slutar den här säsongen så är det sista vi ser av Mbappé och Neymar i PSG, och det står inte speciellt många sådana spelare på kö att få joina PSG.
Ja, exakt, och då kanske inte PSG är klubben man vill gå till när det finns konkurrens från andra stora klubbar. Du är inne på någonting, det är dels en känsla, men jag tycker att det starkaste argumentet ändå är truppen. Vad ska du locka för spelare till det där laget om det skulle vara så att både Neymar och Mbappé försvinner, eller en av dem försvinner från truppen? Då blir det inte lika attraktivt, för att alla de största spelarna vill vinna Champions League. Mm. Och det kommer inte PSG göra om någon av de två lämnar.
Du landar ändå i min slutsats att nästa säsong
jag har jättepoäng.
Florenzi bär lagkaptensbinden i PSG nästa säsong.
Ja, men kör på det.
Vi är sponsrade av Lavazza, och i deras stall så finns det en röd...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ferrari med lite mer motor än de andra bilarna, va?
Ja, du pratar om Qualità Rossa. Den röda kvaliteten, Gustav.
Det här vågar vi påstå är kaffets kaffe. Qualità Rossa är ikonen för italienskt kaffe och rostat för att passa alla bryggmetoder. Så oavsett om du föredrar brygg, espresso eller mocca är Qualità Rossa ditt kaffe.
Ja, men det var några som frågade efter förra spotten och det går ju såklart att köpa som mocca, som espresso, kaffe, som bönor och självklart också brygg.
Och nu i veckan så råder vi er alla att hålla utkik på vår Instagram. Vi ska nämligen köra en tävling tillsammans med Lavazza där det inte är några risiga priser, du.
Nej, det är det verkligen inte. Ni ska hålla utkik. Man kan vinna 2 stycken kaffekit från Lavazza och en kaffebryggare från Smeg. Och kanske det bästa priset av dem alla, Gusten. 1 års konsumtion av Lavazza Qualità Rossa.
Det är inte lite kaffe.
Nej, det är en hel del.
Så ni gör så att ni hänger på vår Instagram under veckan. Ni är med och tävlar i den här tävlingen. Och för guds skull, hur det än går för er väl där. Kom ihåg att det är Qualità Rossa från Lavazza som gäller när ni häller upp ert kaffe. Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Grazie mille.
Inte då, som jag nämnde i svepet. Vart är det här egentligen på väg? Truppen är ju som sagt inte något framtidsprojekt. Det är inte en trupp där man känner...
Framtidsprojekt, ja, ja. Men den här säsongen skulle man lyfta. Exakt. Speciellt då som Juventus gjorde om en hel del och man tog in den oerfarna tränaren Pirlo.
Exakt. Ja, man tittar inte på Inters lag och känner, ge de här killarna 2 säsonger, då jävlar.
Nej.
Utan det här är ju spelare som... Många,
nej, men de
enligt
som,
mig, har ju
de som kan lyfta, ja, de som kan lyfta är Bastoni, backen, ja. Som har varit borta nu, var corona. Och sen så har du Barella på mitten som jag tycker faktiskt just nu är Inters bästa spelare. Och det är också helt ofattbart att Conte byter ut sin bästa spelare i senaste matchen. Tyckte du att det var konstigt?
Jo, men han fick ju så här mycket stryk. Jag var helt säker på att hans arm gick av där i duellen med Ramos.
Ja, det är mycket möjligt att det finns liksom en fysisk förklaring till att Barella byts ut.
Så sprang han ju runt där och hade ont i armen. Då kommer Fedel Valverde med stora lien också. Klipper honom på mitten 1 minut senare.
Ja, fan mycket stryk. Alltså, helvete, vad fan missande.
Barella och Lautaro Martinez och så vidare. Ja. Det är klart att
Hakimi har ju också en nivå till, men många av de bärande spelarna börjar bli till åren. Alltså, det var min polare Nima i Göteborg som är Inter-supporter. Han skrev det att man ser att han kommer hela tiden en millisekund för sent. Det som var liksom den pikande Vidal i Juventus. Jag vet inte om han pikade speciellt mycket i Barcelona.
Nej,
Bayern München.
Bayern München Juventus.
Ja, Bayern München Juventus.
Pikade han var inte bäst. Vidal med Pirlo och Pogba?
Jag tycker det. Ja. Jag tycker det. Men, och det kanske var därför Juventus släppte honom, för de kände att den där spelaren, han har liksom redan varit på sin topp. Men han spelar ju fortfarande på samma sätt. Det är inte så att han gjort om sitt spelsätt.
Nej.
Klassiska Zlatan som kommer ner längre ner i planen. Nu har han ju gått upp igen. Har du tänkt på det?
Ja, verkligen.
Men det är så jävla mycket snack för 4-5 år sedan. Zlatan gick ner och var spelfördelare.
Det är som med Kane. Ja. Det krävdes en Mourinho för att säga alltså, sluta.
Lägg ner
sluta
mig och hitta ut på...
Nej, men du ska så här, inte sjunka Kane... ner och ta tag i bollen. Ja, men, du ska vara längst fram.
Problemet med Kane var inte bara centralt. Zlatan kom i alla fall ner centralt, hämtade bollen på offensiv planhalva. Det var ju någonting, det kan jag förstå. Men Kane, när han hämtar bollen på egen planhalva ute vid avbytarbåsen, då har det gått för långt. Mm. Då ska slå någon så här macka över till yttermittfältaren på andra sidan. Det var en central mittfältare. Det var en Metsala håller på med, inte Harry Kane. Men vad det gäller Vidal så har han i alla fall samma spelsätt. Han hade lugnat ner sig, och inte för att han ska göra det kanske heller. Men det som händer är att han drar på sig så inåt helvete med frisparkar. Och han blir frustrerad, och när man kommer sent hela tiden under en match så tappar man också fotbollen lite grann. Och när han inte har den edgen, då blir han en ganska medioker spelare.
Mm.
Så det känns som att han skulle kunna gå till Udinese och hålla på med det där. Alltså, men, vet du vad han känns som? Valon Berami. Han har liksom blivit Valon Berami. Och det håller inte riktigt på den här nivån.
Nej, verkligen inte. Och bara för att förtydliga då, alltså, Vidal är en av de spelarna jag menar. Där kan du addera Nainggolan, Alexis Sanchez, Ashley Young, Kollarov. Jag tycker att Christian Eriksen också...
Kollarov är en trebackslinje.
Jag kan nog känna att Christian Eriksen nog också har pikat. Jag kan tycka att
Conte tycker det i alla fall.
Jag kan tycka att värvningen av Godin var lite likadan. Nu blev det ju uppenbarligen så pass fel att Conte kände att nej, du får lämna för till Cagliari.
Jag gick till Cagliari.
Ja, visst. Nej, men så att det är ju ett lag som absolut inte ska utvecklas under en och en halv säsong och sen pika, utan det här Inter är ju byggt för att vinna nu.
Mm.
Det är ju det som alla de här värvningarna talar för. Men när man då har satt sig i den här situationen man har gjort i gruppspelet, och för er som inte har koll då, så står Inter på blott två poäng efter tre matcher. Två poäng med ganska mycket tur ska sägas, i alla fall om man ser till hemmamatchen mot Mönchengladbach där man sent kvitterar. Nu borde man ju kanske ha vunnit mot Shakhtar, men där så missade man och missade man och missade man. Men inför då matchen mot Real Madrid efter landslagsuppehållet så är det ju en torsk ifrån att man, för jag utgår från att Mönchengladbach som alltså gjorde 6-0 på Shakhtar på bortaplan slår Shakhtar hemma.
Mm.
Då har 6 poäng och en rejält mycket sämre målskillnad gentemot Gladbach med 2 omgångar kvar. Förvisso då Shakhtar hemma och då Gladbach borta kvar. Och sen så är det väl inbördes möten som räknas först. Så där räcker ju en seger för Inter.
Mm.
Men det är fortfarande ett sånt här läge som att hur hamnade man här? Med den gruppen? Efter två matcher mot Gladbach och Shakhtar Donetsk, hur fan hamnade Inter i det här läget? Mm. Nu kan man ju fortfarande slå det all. Men, alltså, ett kryss är ju också bättre än en förlust. Men det är fortfarande så att med den här truppen, som du var inne på, med läget Juventus var i, med det tränarskiftet och med ett Napoli som snarare kändes mer som en Champions League-plats utmanare än en titelutmanare, så var det ju Inter som skulle liksom, de skulle visa vart skåpet skulle stå den här säsongen, och vi är inte ens i december och redan känns det som att par förluster till i ligan, ja, men då är det ju liksom,
ja, men så här, jag gillar ju Conte, så jag tror väldigt mycket på Conte som coach. Jag tror att han kommer liksom vända på det där. Jag tror att det inte kommer vara med om Scudetton. Men det är ju bara det att det är lite minikris just nu. Dels att man ligger 5 poäng efter Milan. Man förlorade derbyt mot Milan. Det här krysset mot Parma. Och alltså, det ska sägas från Real Madrid-matchen. Nu förlorar man den och det är resultatet i slutändan som väger tyngst. Men när man går upp till 2-2 så visar man en enorm moral. Och det som vi pratade inför den här matchen om är ur ett spelperspektiv, att inget av lagen ville spela kryss. Och då trodde vi att det borgade för att det skulle bli chansrikt och också målrikt, vilket det blir. Alltså när Perisic gör 2-2, då hämtar han ut bollen ur nät och springer upp till mittlinjen. Vad händer sen? Är det Real Madrid som liksom tar över? Nej, det är Inter. Alltså, de har ju dunderlägen att göra 3-2 och sen så kontrar Real Madrid in bollen. Så jag tycker att resultatet är lite missvisande.
Absolut, och jag hoppas
prestationen
inte...
är fortfarande stor.
Ja, ja, och jag hoppas det inte lät som att jag utgick från prestationerna. Jag utgår i mina tankar här utifrån resultaten som har varit för svaga både i ligaspelet och i Champions League. Torskar man mot Real i nästa gruppspelsvända och adderar någon torsk eller något poängtapp för mycket till i ligaspelet, då är det,
alltså, ja, men då är det lite finns, minikris. Och
nej, men när inte bara minikris, då kan ju inte Conte i den positionen efter sommaren som var med allt tjafs mot klubbledningen och ska should I stay or should I go, och med de här värvningarna som han har fått. För det ska man komma ihåg, det är inte många lag som har värvat så mycket och så stort som Inter har gjort det här fönstret, om du jämför med de andra under en coronapandemi.
Det har ju verkligen jämför med Milan bara om du vill.
Exakt. Men med det sagt så har ju inte Conte... Alltså, jag skulle tycka att det var lite löjligt om Conte i december, när det börjar rejält blåsa då, skulle börja prata om att jo, men prestationen är i alla fall bra.
Nej, men det tror jag inte han kommer göra.
Alltså, i det här läget Conte så är det poängen som räknas. Inget annat.
Ja, men Conte har ju likt Zinedine Zidane ifrågasatt sin egen position. Det har han gjort i många klubbar som han har varit i. Och Det ska fan sägas att han har även ifrågasatt sportsliga ledningen flera gånger också med det klassiska citatet, du kan inte äta på en 100 euros restaurang med en 10 euros sedel. Jag vet inte vad han fick i sommar, han fick i alla fall 70 euro på den där 100 euros restaurangen. Eller?
Ja, visst.
Alltså, han måste ju ändå vara ganska nöjd. Alltså, Vidal vill han uppenbarligen ha, Vidal fick han.
Ja.
Så att det vill ju till att den där maskineriet oljas in.
Ja, men typ den enda spelare som inte landade i Inter som det pratades mycket om var väl Kanté. Alltså N'Golo Kanté från Chelsea.
Ja, jo. Men det blev Vidal istället.
Ja, exakt.
Jag försöker komma ihåg, det var rätt mycket snack. Men det var Kanté och... Ja, Vidal snackade så mycket om. Ja, jag kommer inte på någon annan.
Nej, men så skulle de väl typ ha någon slags här Olivier Giroud-typ som backup till forwardsduon. Men jag menar, i övrigt så, ja.
De fick har in Perisic det. Också.
Exakt. Kanske också pikat.
Tycker han ser bra ut.
Tycker du?
Ja, tycker fan han ser bra ut.
Ja. Vad säger din erfarenhet då från den italienska fotbollen?
Så han pikade ju definitivt inte Inter förra vändan. För då tycker han inte så bra. Han ser bättre ut nu. Vad sa du?
Vad säger all din erfarenhet från den italienska fotbollen om detta då? Alltså du pratade ju om Frendéns take på PSG, att det alltid pratas si, det slutar kanske oftast så. Mm. Vad säger det här om Inter med det läget de är? Det är ju ganska länge sedan Inter också var favorittippade eller hade någon slags titelkrav på sig. Juventus har ju gjort rent hus så många år.
Känns som man alltid i de här tiderna ska lägga på någon slags coronafilter på analysen. Och man får väl göra det på Inter också. Men sett till den här inledningen att man har halkat efter i ligan lite grann och att man inte har gjort en perfekt start på Champions League-gruppspelet heller.
Nu är du snäll.
Nu är jag snäll, men...
De har inte gjort en perfekt start.
Nej, de har inte gjort en perfekt start. Så tror jag att Inter kommer lösa det här. Alltså, de är så pass bra, det kommer matcher i ligan som man bara kommer vinna, som man kommer haka på. Så jag tror inte att det kommer storma allt för mycket kring Inter, utan jag tror snarare att de efter landslagsuppehållet kommer tillbaka och liksom har fått några spelare som ändå fått vila i bättre form och således så kan de börja vinna de här enkla matcherna. Typ Parma där man kryssar till sig ett kryss, den typen av matcher så vinner man bara. Det är också erfarenheter från Antonio Conte. Jag vet att han kan göra det, speciellt så här ligaspel. Mm. Han vet hur han tar upp dem. Så att allting hänger ju lite på vad Milan gör. Det är bara det att jag känner att Milan inte kommer förlora speciellt många poäng fram till att man ska kora en vintermästare.
Nej. Jag tänker också i termer av att om nu Inter skulle missa Champions League-avancemang så tror jag att man får addera den här sumpade jättesmashbollen man fick mot Barcelona i fjolårets gruppspelsmatch i sjätte omgången. När man alltså möter ett redan klart Barça som ställer upp reservlaget men lyckas ändå torska hemma på San Siro. Mm. Alltså den missen kommer adderas till det här misslyckandet. Och om nu Allegri kan tänka sig att stanna inom Italien och ta ett randigt lag som inte är Milan eller Juventus, då tror jag också att det ligger...
Det kan han tänka sig.
Ja, absolut. Jag menar att då kan det absolut ligga Conte i fatet att Allegri också ses på som en Champions League-coach. För det var ju så det benämndes när Allegri skulle göra det Conte uppenbarligen inte kunde när han tog över efter honom i Juventus, att nu har vi vunnit massa ligatitlar idag men nu måste vi ta nästa steg, och det kan Conte uppenbarligen inte göra, nu får det bli Allegri. Och så blev det ändå två Champions League-finaler. Jag ser såklart här nu,
jag känner den lynnige Antonio Conte så pass väl att jag vet att om det går dåligt så kan han bara försvinna. Och han kan göra det för att han själv inte vill vara kvar. Han har aldrig tidigare haft problem med alltså den typen av exit. Det började ju, det kommer nog inte så många ihåg, men det började ju redan i Atalanta. Han gjorde sig ju helt omöjlig i Atalanta tidigt i sin tränarkarriär. Som också låg honom lite i fatet, i alla fall emot kritikerna. När han valdes som Juventus-tränare. Sen så var han ju fantastisk i Juventus under hela hans tid som Bianconero-tränare. Men han drog, alltså fanns ju inte en spelare som gillade Conte i Atalanta, och han drog ju också efter ett tag. Kommer inte riktigt ihåg hur han lämnade i Bari, men för mig att det var en ganska dålig exit han gjorde även därifrån. Exiten från Juventus, den var inte heller fri från polemik med tanke på allt han sa, och trots att Juventus liksom vann allt och de var på väg mot Champions League-finalen. Han gick ju till kvartsfinal som längst.
Riktigt pissig exit från landslaget också, va?
Hur gjorde han den?
Han lämnade
han gjorde bara ett jättebra jobb med ett fullständigt mediokert italienskt landslag.
Ja, men klev bara av och gick till Chelsea.
Som han spelade skjortorna av spanjackerna i åttondelsfinalen. Och så var det då dystert uttåg mot tysken på straffar i kvarten.
Ja.
Men jag vill också minnas att det var inte världens
eller
bästa
inte
relation med förbundet.
Slog nej, inte Spanien i kvarten?
Nej. Spanien i åttondelen, tysken i kvarten.
Ja, okay.
Man hade vunnit annars det mästerskapet om man hade vunnit i straffläggningen mot Tyskland.
Ja.
Jag funderar nu.
Ja, nej, men jag försökte få fram bara en slutkläm då på Conte. Du sa liksom att du känner din Conte så pass väl, och så räknade du upp allt det här, att vad med, alltså du kan se
att
Conte liksom
att han bara kan kliva av solo.
Okej.
Okay. Mm.
Ja, men
nu jag käkar inte panettone i Milano, utan jag käkar panettone i Bari eller i Salento.
Det finns en stor ledig i Livorno runt kortbordet, för då har Max lämnat.
Då har Max lämnat. Ja, inte, för att, inte för att han gillar just den kusten.
Nej.
Han gillar den sydöstra kusten.
Inter kommer fira jul med Max Allegri som tränare.
Det skulle kunna hända om resultaten fortsätter så här, men det är ju favorit på att Inter börjar vinna.
Hörrni, ni kanske hörde i svepet där att jag antydde att Anders Christiansen eventuellt inte kommit över förra veckans nedstängning av utcashningen. Vi har inte pratat om det här. Det har liksom fallit lite mellan avsnitten. Hängde du med på det här Disco Kristoffersson drog fram för en vecka tid sedan?
Han skulle få hur mycket pengar som helst och på så sätt kanske ekonomiskt i alla fall kröna en karriär, och han skulle säkra inte bara sina barns framtid utan även deras barns framtid. Extremt mycket pengar i någon arabstat.
Ja, men exakt. Al Nasser, Saudiarabien tror jag.
Al Nasser.
De erbjuder alltså Malmö FF.
Det är väl någon slags prestigelag där nere ändå. Det är inte dit Nabbe går.
Jag vet faktiskt inte.
Jag tror att Al Nasser är de som betalar bäst.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja.
Mellanöstern fotbollstotto är också ganska svag.
Al Ali och Al Hilal var ju alltså det var ju Chippen och Marcus Bergs respektive klubbadresser.
Chippen är där nere och driver något sportcenter och
Dubai.
Hjälper. Ja, i Dubai. Mm. Men där nere i krokerna menar jag såklart.
Okay.
Han skulle köpa en tiger, det har vi pratat om.
Ja, det har vi.
Ja, det har vi gjort.
Det är någonting som dras upp lite för ofta. Mm. Skitsamma, om jag har förstått det här rätt då som Disco rapporterade om, så erbjöd alltså Al Nasser Malmö FF 40 millar. Det är ganska mycket pengar.
Jättemycket pengar.
Och Anders Christiansen fick ett treårsavtal för 75 miljoner kronor. 25 miljoner kronor per säsong.
Mm.
Anders Christiansen, kan han också vara... Han är 90, va?
Jag skulle säga 91.
Han är 90. Han är alltså 30 bast. Mm. Han har vunnit SM-guld. Två stycken till och med. Mm. Med Malmö redan. Alltså innan han lämnade för Belgien där. Och sen så har han varit med och upplevt Europagruppspel. Och han har blivit dansk landslagsman så i Malmö.
Utifrån hans talang så kan man väl inte säga att det hade kunnat bli så mycket bättre. Alltså han hade chansen i Kiev och
ja, precis.
Är du i Kiev, även om du inte får spela speciellt mycket, så har du liksom de italienska scouternas ögon på dig.
Ja. Och om jag minns rätt så pratade ju han ju när han skulle då hem från Belgien till Malmö, just om Malmö som hem. Och, men jag fuck det här, alltså jag pallar inte sitta här i Belgien, det är för pissigt. Jag vill hem till Malmö, det är där jag trivs liksom. Mm. Men jag tror, han har ju haft en fantastisk tid i Malmö, han har vunnit det.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Han kan vinna, han har upplevt det han kan uppleva i och med då Europagruppspel och så vidare. Jag tror att det kan inte bli så mycket mer i Malmö kommande 2-3 säsongerna för Anders Christiansen på personligt plan.
SM-guld vet han om också.
Exakt, han kommer ta ett SM-guld här nu. Så att när han då inser att, vänta här nu, jag är 30 bast, nu är det kanske läge. För det här kontraktet kanske inte kommer jättemånga gånger till. 75 millar. Så att han stannar 2 av de där 3 åren.
Det skulle ju vara om de kom tillbaka, miljonerna. Om de behåller kontakten på något sätt.
Alltså, och då, för jag läste då Discos rapporter kring det här, att Christiansen då personligen har liksom bönat och bett, gått ner på knä till Daniel Andersson och styrelsen och bara liksom acceptera, snälla.
Han skriver det ändå, Disco?
Ja, alltså, mer eller mindre.
Ja.
Men att de bara, nej. Ledsen, va?
Alltså dels kan jag ju tycka att det är konstigt att Malmö du inte vill ha 40 här. Miljoner. Eller hur?
Ja.
Alltså hur mycket pengar de än har. Det är coronatider. Alltså när dyker upp ett sånt bud på en 30-åring? Det kommer inte hända igen.
Nej.
Om inte de blir intresserade eller någon kinesisk klubb skulle bli intresserad. Men du bor väl hellre, eller Gusten, i Dubai än att bo i Kina? Jag misstänker det i alla fall.
Ja, herregud. Alltså,
de flesta spelar.
Sen är det ju inte Möllan.
Jag hade valt Kina.
Det är inte Möllan.
Nej, det är det ju inte.
Okej, jag ska rätta mig här innan någon annan rättar mig. I Discos artikel så står det: enligt Sportexpressens uppgifter vill nu Al-Nasser i Saudiarabien köpa loss dansken och är beredd att lägga omkring 30 miljoner kronor.
30 hit, 40 dit, det är
jo,
mycket pengar.
Jo, men du vet ju hur folk
är.
Det ska rättas och slås på fingrar om man slänger sig med felaktiga uppgifter. Så jag kan tänka mig att det där är en sån här grej som är jävligt svår för Anders Christiansen som spelare att bara släppa. Jaha, då laddar vi om då. Helsingborg nästa.
Ja, men klart det.
Nu kanske det är lätt att tända till här till Sirius-matchen eftersom den betyder SM-guld om man vinner.
Ja, och sen när du kommer ut på planen kanske inte är så stor skillnad, men man är nog rätt bitter.
Fatta och springa där. Det är alltså så här, jag kan tänka mig att när Marcus Danielsson, när det gick upp för honom i vintras, vad det var för pengar det handlade om. Alltså när han pratade med Bosse Andersson, det måste vara sån liksom illa dold desperation i rösten. Du måste säga ja.
Kan du avlägga en sportslig rapport från Marcus Danielssons prestationer nere i Kina?
Det har väl gått sisådär. Jag vet att han och Sams gäng nu i dagarna spelar en, alltså, otroligt kinesiskt. De spelar alltså de har ett slutspel även för plats 6-11 eller 6-12.
Det är så sånt där man tycker det är onödigt även i ungdomsfotbollen.
Ja. Nu ikväll tror jag så inleder de då dubbelmötet för att nå 11:e platsen och inte komma 12:a mot något lag. Spelar då
och det är Rafa
torsdag,
som tränar Benitez.
Måndag. Ja, det är Rafa Benitez och så är det Sam och Marcus Danielsson och sen så är det Samuel Rondon.
Oj.
Som jag vet inte helt, nej. Som absolut inte heter Samuel, han heter Solomon.
Solomon Rondon.
Det var någonting som var fel när jag sa Samuel Rondon.
Men vad fan, de får ju sin lön oavsett.
Absolut, och även fast laget i sig kanske har sladdat lite och inte presterat efter ambitioner, så har ju Marcus Danielsson tagit sig tillbaka in i landslagstruppen.
Uppenbarligen.
Så Janne verkar ju inte vara allt för missnöjd med hans prestationer.
Kommer säkert
där
starta någon match också, tror du inte det? nu?
Ja, säkerligen. Det är ju tre stycken landskamper här som stundar just nästa vecka. Så att, ja, det blir spännande. Kul också med Jens Kajuste, måste jag säga. Att, jag räknar med att han får hoppa in i någon av Nations League-matcherna.
Såklart.
Så att han blir låst.
Ja, ja. Annars hade det varit otroligt. Ge USA möjligheten igen.
Ja, eller så hade det varit liksom peak Janne i att vara Janne.
Faktiskt.
Hur obrydd han är kring det här. Att vi kan inte
spela
hålla på.
Det bästa laget.
Jag kan inte hålla på och tjinga spela.
Han är ju slug också, Janne. Och han kan ju vara slug i och med att han är så envis.
Ja. Men så
jag tror han är oftare är slugare än man tror.
Mm. Men jag kan tänka mig att det ändå var det var nog ändå lite så här strategimötesläge i måndags eftermiddag när tweeten kom. Jaha, hur gör vi nu då? Ja. Vad är liksom
eller vad är outputen? Eller som är liksom förbi det. Det blir något mess från vad heter din polare?
Jakob Kakembo.
Kakembo, ja, exakt.
Han är pappaledig nu.
Ah, kan man vara pappaledig från en sån tjänst?
Det passade väl just det här
så jävla svenskt. Det hade aldrig funkat i något annat land.
Det är nog sant.
Det räcker med att komma till Danmark.
Det är nog sant. Förstå om Italiens liksom förstå om italienska landslagets presschef liksom skickar in pappaledighet.
Han är dessutom, alltså så här, är du presschef för italienska landslaget så vet man, då är du över 70 år också.
Ja, jo, men det behöver ju för sig inte betyda att man inte blir pappa i Italien.
Nej, visserligen.
Eftersom man liksom blir vuxen först när man är 40.
Exakt.
Så kan man absolut.
Så flyttar du hemifrån. Eller hemifrån och hemifrån.
Du får en lägenhet 200 meter ifrån föräldrarnas bostad.
Lägenheten under.
Okay.
Sen dröjer det inte länge innan det kommer en jävla diamantklinga och sen så är det en trappa ner.
Ja. Men jag måste säga det, i då Kakembos frånvaro så har ju då landslagschefen Stefan Pettersson som tog över lite efter Lasse Richt för några år sedan. Gamla Ajax och IFK Göteborg anfallen och så här. En ganska bister ton har han medialt.
Tycker jag verkligen.
Det är ju en tjänst som borde, tycker jag i alla fall, 2020 vara liksom införstådd med att det mediala och i synnerhet det socialt mediala, det är liksom, det är en verklighet.
Kan det vara så att Steffe Pettersson helt enkelt brister i social förmåga? Social kompetens?
Så långt vill jag absolut inte gå.
Ah, okay.
Men det var ju inte bara nu i måndags efter den här tweeten.
Utan jag funderar på detta framöver, Gustav.
Jag såg honom i Eurotalk för några månader sedan. Mm. Svinga ganska rejält mot liksom sociala medier.
Ja, men var han inte på sociala medier nu igen?
Exakt. Som att så här, vad fan är
sånt det? Jävla 60-talistbeteende också. Vet, att vara emot sociala medier.
Ja, eller
på, hur Thomas får man ofta? Thomas, hur går det med din blogg som du håller på med där borta? Du menar podd? Ja, blogg.
Allt nu
kvitter och
kvitter. Det har jag faktiskt också tänkt på i samband med USA-valet här.
Ja.
Har du tänkt på hur många USA-korrar, både från Fyran och SVT, som inte vet hur man säger liksom en tweet flera
tweets? Om jag har tänkt på det.
Alltså, för när man då ska rapportera om Donald Trumps twittrande, så är det liksom, ja, så har man kunnat läsa då i de här
twittersarna,
Twitter. Ja, men du vet så här, det är grekiska för dem.
Ja.
Det är som att det är liksom, ja, så här, de tar
jag
ordet
svär,
i munnen för första gången.
Jag svär, 50-talisterna är bättre på sociala medier. Min pappa är 40-talist. Han är bättre på sociala medier än vad 60-talisterna är.
Det skulle jag i alla fall landa de, i kring
de tycker ju WhatsApp är sociala medier.
Farsan,
och det farsa, har en problem med.
Min farsa försökte ringa ett gruppsamtal igår på WhatsApp.
Gick ju åt. Vet han att han ens gjorde det?
Alltså. Det skulle landa i alla
fall. Var det någon BP-gäng då som skulle ringa?
Nej, men han tryckte ju fel såklart. Ah, okay. Han skulle inte ringa någon gruppsamtal.
Träffade ju två BP-legendarer häromdagen. Kis Valodi och Tommy Söderström.
Mm.
Oj, oj, oj. Vilka auror de har.
Tommy Söderström, mer BP-legendar än Kis Valodi.
Alltså, Tommy Söderström, vilket minne på den gubben. Alltså, man förstår att han har varit framgångsrik och liksom kan liksom kategorisera in många fotbollsspelare.
Vilket
och hitta
åldrande
det
också.
Jag har sett han på 12 år.
Han ser exakt likadan ut idag som han gjorde 97.
Jo, men jag har inte sett honom på 12 år när jag spelade i reklamserien. Folk i mediebranschen i Stockholm vet vad reklamserien är. Hur som helst, det är många gamla allsvenska fotbollsspelare. Till exempel Krille Nordin, Andreas Andersson. Jag tror Johan Mjällby var uppe och gjorde någon match också. Men jag hade ju
dålig idé av Mjällby.
ont i de där knäna under lång tid. Jag tror Martin Åslund har spelat en hel del. Men Putte Ramberg spelar i mitt lag.
Daniel Hesser
definitivt. Många reklamseriematcher.
På något sätt tar han sig in.
Putte Ramberg, du vet vad hans claim to fame är.
Ja, herregud.
Sista landslagsmannen som både spelade bandy och fotboll. Ja.
Och att han var alltså, som den gamla Bayern-favorit han var. Det var en riktig lirare.
Mm.
Han hade då inför någon säsong bestämt sig att målsättningen med det här året, det är att jag ska tunnla någon som sista gubbe.
Mm.
Det var en annan tid. Det var stil på Bayern när spelarna satte upp målsättningar som var att jag ska tunnla någon som sista
Bayern.
Gubbe.
Det var det riktiga Bayern.
Det var fan stil på Bayern.
Han tunnlade en hel del här också. Men som jag sa, det var jävligt länge sedan, en oerhört varm augustidag, min födelsedag den 14 augusti, så spelade jag tidigt tillsammans med Jakob Nilsson som hjälper oss med Never Forget. Han och jag lirade. Jag tar bollen, snurrar bort två stycken, drar upp bollen i krysset, vi vinner matchen. Det har varit ganska fult. Det är på grus på den tiden innan det blev konstgräs uppe på Hjorthagen. Jävla smala referenser känner jag nu, Stockholmsreferenser. Skitsamma! Inte mer med den matchen. Träffar Tommy Söderström på Grimsta och han kollar på mig och bara, fan, känner igen dig. Har du lirat reklamserien? Ja. Gran Sociedad, eller hur? Ja, precis. Ah, fan, kom ihåg en augusti dag, var varmt som fan. Det bara dammade om planen. Du hade lekstuga och jag kommer ihåg att måla. Du drog upp i kryss efter att jag snurrade bort några.
Det sa han alltså nu.
Det sa han nu! När jag kommer liksom tunnhårig, föråldrad, en ganska blek uppenbarelse jämfört med den långhåriga, härliga
en omvänd Tata Rosano.
Wilbur José på liksom för 12 år sedan.
Det var liksom Tata Rosano reversed.
Exakt.
På ditt,
såhär, nyss hem, kommer från Bibione, vältränad och snygg.
Mm. Långt hår.
Ja, långt hår.
Och nu kommer du som den,
ja
jag vet inte. halvfigur av dig själv som du är idag.
Ja.
Ja, nej, men, och jag ska bara säga det för alla som undrar, vem är då denne Tommy Söderström? Är det gamla Djurgården hockeymålvakten ni pratar om? Ja. Nej, det är det inte. Det är alltså BP:s ungdoms... alltså, han är scoutingansvarig, på något sätt liksom så här, inte sportchef på ungdomssidan, men ändå någon så här mix av sportchef, scoutingchef och egentligen ungdomschef.
Ja, han är jävligt bra på att dels hitta men också förädla talanger.
Exakt. Det är kusligt.
Han har ju något så här 12-årsläger som är legendariskt också, där han har något slags system med tävlingar för att då ge poäng till spelarna och så, för att se hur bra de är och placera in dem så att säga.
Tommy Söderström är faktiskt han var den enskilt största anledningen till att Isak och således då även jag hamnade i Spånga. För att morsan ställde inte riktigt upp på Tommy Söderströms ganska tidiga selektering bland 5-6-åringar.
Kanske hade det blivit bra om du hade gått till BP där då.
Kanske.
Din mamma förstörde allt.
Ja.
Mm. Ah, jag vet fan. Jag vet inte hur vi hamnade i BP. Det i alla fall skulle landa i kring Stefan Pettersson och sociala medier är att 60-talister, de är liksom ganska svalt inställda till sociala medier. De är dåliga på sociala medier. Stefan Pettersson har ju tagit det där steg längre. Han för ju sig och rör ju sig och uttalar sig kring sociala medier som att det är en fluga som dör nästa år.
Mm.
Som att så här, inte det där är över snart.
Mm. Ah. Också att han är lite för fin för sociala medier. Och det är också ett jävla 60-talist-sätt att de ska vara för fina för saker och ting.
Ja, vi får se vart det här tar vägen när det nu är dags för landskampsvecka om några dagar och frågorna återigen kommer hagla om Zlatans tweetisar. Kvitter är verkligen.
Har det kvittrats igen?
Ja.
Du, vi har en Toto-trippel inför helgen. Vi såg ju till att sänka Champions League-trippen. 6 gånger pengarna, grattis till alla som har ryggat.
Jajamän.
Vi går för andra raka.
Ska vi nå den där efterlängtade påken så behöver vi ta den andra raka. Mm. Således är det fullt fokus till helgen. Och vi börjar i Italien.
Jajamensan, jag vet att Juventus vinner borta mot Lazio. Frågor på det?
Nej, det är väldigt mycket covid i Lazio. Det har varit en jobbig bortaresa.
Juventus kommer vinna mycket här framöver.
Sankt Petersburg, Ronaldo tillbaka, Kulusevski utvilad, Chiellini, Bonucci i mittförsvaret. Ja, rak seger för Juventus. Dessutom så tror vi att Arsenal på söndagskvällen slår Aston Villa. Mm. Ja, jag har också sett Jack Grealish och hans formtopp och att Villa kan göra mål framåt. Men Arsenal, stärkt av den där bortasegen mot Manchester United, yes, har varvat upp här nu, det vågar jag påstå. Mm. Och med en offensiv i Auba, Lacazette och Willian så kommer de segra hemma mot Aston Villa.
Så är det sista benet i den här trippen, det är att Zlatan kommer göra mål.
Ja. De möter Hellas Verona hemma på San Siro söndag kväll.
Mm, han ser fantastiskt bra ut. Zlatan, så att en trippel med lite engelskt och med en hel del italienskt.
Skulle det vara så att Zlatan ikväll skadar sig på något sätt så får vi väl i samråd med våra vänner på Betsson då revidera vår trippel till söndag. Men det här kommer ni då märka via våra sociala medier. Så följ oss, följ Betsson, så missar ni ingenting vad gäller den här tuttotrippen. Men vill man rygga så behöver man vara 18 år fyllda, och upplever man att man har problem med spel eller att någon i sin närhet har problem med spel, så är stödlinjen.se öppen dygnet runt veckan lång. Vi säger i alla fall stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Mm. På tal om Milan Hellas Verona så ramar vi in den i Fotbollssöndag Europa.
Kul.
Vi startar 19.30. Det lär bli en del Zlatan och landslagssnack. Kan vi tar ner hela Serie A, La Liga och den europeiska fotbollshelgen.
Jag vet ju att en sån här sändning planeringen påbörjas tidigt. Kan du kanske ge oss en liten sneak peek in i körschemat?
Jag hade verkligen kunnat gjort det om det inte hade varit så att jag och Big Shot-producent Pierre Mattioni sköt upp vårt samtal från i morse till eftermiddag.
Ah, vad synd.
Men det får helt enkelt bli
Men
en
du säger nu att vi kommer prata om de här grejerna. För du har en viss påverkan på det körschemat. Väl?
Vi stöter och blöter.
Så är det.
Men kolla för fan. Simor och fotbollskanalen 19.30 söndag.
Tips när man sitter och kollar. Testa nya Pepsi Raspberry. Den tycker vi är väldigt god.
Det gör vi sannoliken.
Ja.
Ny smak.
Raspberry, då tänker vissa av er som är extremt dåliga på engelska, vad är det för någonting? Jo, men det är ju hallon. Så man får den goda Pepsi-Cola-smaken, men du får också lite härlig, fräsch, syrlig hallon i. Mycket gott.
Får man inte också lite liksom första vibe kring jul?
Lite.
Ja. Den gläntar på juldörren. Mm. Den här Pepsi Max
Raspberry. Lite kanske, men det är en riktig höst-Pepsi. Så kolla på Gusten, Fotbollssöndag Europa. Jobbar vi in Toto-trippen tillsammans med en Pepsi Raspberry på bordet.
Vi hörs igen nästa vecka. Missa inte heller Never Forget. Nytt avsnitt på måndag morgon. Det finns två avsnitt här från veckan som varit. Degerfors pratade vi om igår. Jag trodde att Degerfors-gänget skulle liksom flå oss levande för att vi gick ut och gratulerade till det allsvenska avancemanget.
De känner sig heta nu för att de är på väg upp i allsvenskan. Vi gör ett avsnitt Never Forget. De känner sig snarare hedrade.
Men jag vet inte om jag har missat någonting. Eller är det så att inte en enda kritisk röst har höjts?
Så är det.
Jag har i alla fall inte
stött
på
någon. Samtal från många olika. Kallbäck till exempel, som är där nere, som nu har hyrt en skylift inför den här avgörande matchen på Stora Valla.
Det vet man också inte är helt oproblematiskt gentemot liksom jantelagen i Degerfors.
Ja, men Kallbäck är väl inte jantelagen personifierad direkt?
Nej, absolut. Men adderar man då en skylift till denna stora personlighet,
ja,
och denna ibland vulgära klädstil, så riskerar man ju att få sig en verbal åthutning.
Jo, men han kommer också se matchen och kanske då Degerfors historiska avancemang till allsvenskan. Och väldigt många av dem som då står och gnäller på honom där nere. Ja, kan inte prata som man gör nere i Degerfors. Han står där uppe och kollar. Det är Kallbäck. Maserati tror han kör också.
Uselvärmländska.
Nej, men det var inte ens ett försök.
Nej, okay.
Nej, det var inte ens ett försök. Jag hyllar det hur som helst. Härligt Kallbäck. Och jag säger stort lycka till Degerfors. Mitt andra lag.
Hörrni, vi hörs nästa vecka. Ha en jävla trevlig helg. Ta hand om varandra. Puss. Ciao. Tutti.
Ciao tutti. Oh my god. These feelings just begun. I'm saying things I've never said. Doing things I've never done. Oh my god. When I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop Feeling I feel about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes up, 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 up.
Oh my God, when I see you I should run, but I'm frozen.